Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mittemot mig sitter Johan Andreasson.
Det stämmer bra.
Välkommen hit.
Tackar.
Du har varit med ganska många gånger innan och pratat om tecknade serier.
Ja, det stämmer. Det har väl nästan alltid varit tecknade serier i någon form. Alltså svensk seriehistoria. Ibland har vi tagit upp någon speciell serie som Captain Marvel eller någon serieskapare som Rube Goldberg.
Alltså kanske framförallt inte känns som serieskapare.
Nej,
utan mer skämtecknare och roliga uppfinningar.
Ja, alltså nu är han ju nästan mest ett ord i ordboken. Alltså man gör en Rube Goldberg.
Ja, då
gör
en Rube Goldberg-machine, liksom som YouTube och TikTok-fenomen och sånt där. Det är rätt stort. Men idag så ska vi faktiskt prata om tecknade serier igen. Någonting som... Ganska smalt ämne. Svenska seriefanzin.
Ja, och det är något vi båda har varit verksamma med.
Mm. Det är ju då kort sammanfattat amatörproducerade serietidningar, kan man väl säga.
Ja, alltså när jag började skicka serier till fanzines i slutet på 70-talet, jag tror att jag började teckna 1977 och skickat, då sa vi själva inte fanzines, utan vi kallade dem just amatörserietidningar, därför att för mig, och jag tror för de flesta människor då, så tänkte man att ett fanzine var en tidning med text.
Ja, det är ju ett fanmagazine. Ja. Det är ju liksom, jag vet inte, var det science fiction-fandom som gav ut de första fanzines?
Ja, det stämmer. Alltså, begreppet kommer därifrån. Mm. Och det började väl någon gång på 1930-talet, tror jag.
Ja, det var ju också ändå, fast det var ändå liksom blivande serietecknarstjärnor som var med och gjorde de första science fiction-fanzinen också. Alltså
ja,
Stålmannens skapare, Siegel & Schuster.
Jo.
De var ju även liksom väldigt framstående i science fiction-fandom då och gjorde sådana fanzin.
Ja, det stämmer. De gjorde ju sin första, vi har väl, tror jag, du har väl också läst den här, det finns ju en väldigt kul
Superboys.
Biografi. Ja, precis.
Alltså biografin om Jerry Siegel och Joe Shuster som skapar Stålmannen.
Mm. Och de gjorde ju, om jag minns rätt, så var den första, alltså Superman då, alltså Stålmannen på originalspråket, han var väl en skurk då i en science fiction-novell. Att det hette, alltså det här är ju på 30-talet och nazismen är liksom på frammarsch. Ja. Och då har de en skurk som heter Superman, alltså övermänniskan.
Mm.
Och sen kom de på att det, alltså de var ju judar båda två, så det var ju inte konstigt att de liksom...
Att övermänniskan var en skurk.
Ja.
Jag kommer inte ihåg att han var en skurk, alltså Superman i deras första novell då, science fiction-novell.
Jo, han var någon sorts, för det var ju en illustrerad novell, alltså, så att det var maskinskriven text. Och så det var definitivt en teckning och det bör väl ha varit Joe Shuster, för de var ju kompisar sen de var barn i princip.
Mm, jag tror det var de två som gjorde det.
Och det är han ser ut lite grann som jag senare Lex Luthor, alltså att han står liksom med någon hotfull position.
Jag har sett den här teckningen. Ja. Men jag minns inte exakt vad handlingen var i den första.
Nej, alltså den fanns ju säkert reproducerad, men alltså det här var ju, det är en, Jag läste ju pocketversioner. Jag tror inte att jag har inte så god syn att jag kunde läsa texten.
Nej, men det var intressant att de var liksom Ja, mer, alltså, som jag minns det uppfann de mer eller mindre science fiction-fanzinet och den första superhjälten.
Alltså de var ju väldigt, väldigt tidiga med science fiction-fanzines i alla fall. Och det var ju helt klart de som skapade superhjälten. Alltså om man inte betraktar Carl Alfred till exempel som superhjälten.
Ja, då, han var före.
Ja, han var före, men han är ju så att säga en humorfigur. Alltså, ja. Han får ju för sig, han är ju som Bamse, alltså, han får ju sina krafter genom att äta spenat.
Ja. Ja, det är alltid svårt att nysta upp vad som är först i olika sammanhang. Ja. Man kan, det är ju bibliska och sådana grejer som kan vara ses som superhjältar också.
Ja, men alltså tänker man på någon sån här som liksom far omkring i liksom långkalsingar och en mantel i en serietidning, då är ju Stålmannen först.
Ja. Men de hade ju inspirerats av ganska mycket andra, andra grejer också. Det fanns ju någon novell, tror jag, som hette Superman också.
Ja, så begreppet... alltså nu är jag kanske lite ute på djupt vatten, men jag undrar om inte det var Nietzsche som myntade begreppet.
Mm,
alltså,
vi har halkat lite bort från svenska seriefansin. Vi kanske ska ta nya friska tag efter det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken. Och här kommer alternativen. Lemonad, Fanta Zero, Budweiser 3,5, Snapple, cocktailen Hawaii Gay Club som du kanske har hört talas om.
Ja.
Tonic. Jag har tyvärr druckit upp all gin efter någon efterfest häromdagen. Okay, <yeah. laughs> finns bara tonic.
Ja.
Hostmedicin, Amarula Cream, Bacardi Rom, Bullet Bourbon, Passoa, Grand Marnier, Absolut Vodka och Organic Vodka. Sen har vi häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan ni genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånsar och nejsära, vatten.
Jag tror jag slår till på en bourbon.
En bourbon, yep. Ja. Det tror du drack under Rube Goldberg.
Ja, det stämmer. Jag kommer ihåg den, den var god.
Ja. Jag kanske tar... jag vill nog ha lite bourbon också och kanske en side order av en Budweiser 3,5. Det är inte för sent för dig att ta det också.
Men då slår jag till på en sån.
Ja, okay. Det är ändå fredag.
Precis, så jag har ju precis sett den här danska filmen en Another runda round. Till. Ja, så nu vet jag ju att människan föds med en halv promille för lite alkohol i blodet.
Jag såg den också faktiskt häromdagen. Mm. Och jag blev också väldigt, väldigt påverkad av den. Alltså det känns som sån, en så här, att man behöver en sån extremt slapp ursäkt för att känna att det är okej att dricka lite mer.
Och så sen ska man säga, för alltså jag gillade också filmen väldigt mycket. Så man säga, alltså den väjer ju inte på något sätt för de så att säga, negativa konsekvenserna av alkohol. Men det är ändå det är en väldigt rolig film att se.
Det är lite svårt att... alltså det är inte tydligt var de vill komma med det.
Nej. Men alltså det är också så lite... Alltså det känns ju... Alltså, om jag säger att den är gjord med en klackspark så stämmer ju inte det, för att han är ju en sån fruktansvärt liksom, skicklig regissör, så att om man tittar på liksom, skådespeleri och kamerarbete, det är liksom absolut så här, top notch. Men det är ändå det är någon sån klacksparksmentalitet med filmen som är otroligt sympatisk på något sätt.
Ja, jag tyckte också att den var bra. Men då är vi strax tillbaks med dryckerna, kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaks med folköl och bourbon, amerikansk majswhisky, i podden Arkivsamtal, som har något mer dansk inställning till alkohol än Sveriges Radio.
Ja, men vi talar ändå om en Oscar-nominerad film, så att det är, vi är inga liksom så här slashasar.
Nej, utan, och det är väl är det en finsk psykolog som kom med teorin? En norsk filosof. Finsk hade låtit mer fördomsfullt.
De är jag tror att det finns Skrårud eller Skårerud eller något sånt där. Och det är tydligen en jag kollade efter och har sett, för namnet låter ju påhittat och även teorin låter ju påhittad. Men han är riktig och gillar tydligen filmen.
Ja, vad roligt. Ja. Men Du, jag upptäckte så att du gav ut ditt första seriefanzin samma år som jag föddes, 1978.
Det stämmer, och jag började ju så att säga skicka serier och fick nog något publicerat 77 också. Så att jag skulle ju kunna säga att jag tecknade serier innan du var född.
Ja, du det. Var till och med publicerad i fanzin innan jag var född. Ja. Men ni kallade det amatörserietidningar på den tiden.
Ja, det stämmer. Därför att alltså, jag var ju så att säga själv inte aktiv inom science fiction fandom. Men jag var ändå så att säga medveten om att science fiction fanzines fanns. Och för mig så var så att säga, det var det jag tänkte på. Mm. Och när jag började teckna då 77-78, då fanns ju även en väldig massa punk fanzines. Mm.
Och det är ju mer fan magazines då, ja, liksom, att man var fans av punk eller science fiction och skrev om det snarare.
Exakt, ja.
Än om man, alltså, det fanns ju ett seriefanzine som hette Seriechock, som just var mer ett fan magazine då, liksom, att där det var texter om tecknade serier. Det har funnits säkert flera sådana, men Seriechock är ju det är väl det mest kända, tror jag, i den genren.
Ja, och de här senare. Alltså, på min tid så fanns det en tidning som hette Serieguide. Jag har för mig att du gillar typsnittet i den loggan.
Ja,
så
jag har till och med kontaktat killen som mannen som har designat.
Han är väl 80-årsåldern.
Kommer du ihåg vad han heter?
Jag tror att han heter Karlsson. Jag tror att han heter Bengt Karlsson.
Bengt Karlsson. Jag har skrivit till honom på Facebook och gett honom beröm för logotypen. Ja. Men han var inte så intresserad av att göra nya logotyper som jag försökte få honom. Jag försökte köpa någon logo av honom.
Ja.
men Serieguide, det var då liksom ett fan magazine om serier. Liksom.
Ja, det stämmer. Alltså, de hade... alltså det var klassiskt, alltså den var precis som jag antar att om man pratar om fanzines nu, att de flesta människor, det är väl kanske musik fanzines man tänker på, då är det de nyheter och skivrecensioner
och det finns, alltså jag skulle nog ändå säga att seriefanzine är det som i viss mån har levt kvar.
Ja, det tror jag också.
Alltså Stockholms internationella seriefestival har då liksom en marknad som heter Small Press Expo, SPX i Stockholm. Och där kan man ju fortfarande se mängder av liksom folk som då har kopierat upp eller tryckt upp sina egna serietidningar med serier i. Vi kanske ska säga det, att det är det vi mest kommer prata om nu. Liksom, är ju inte då texter om serier. Nej. Utan liksom amatörproducerade serietidningar. Det är serierutor och det är serier liksom, framförallt i dem. Ofta kanske en ledare och en brevspalt också.
Ja.
Och kanske lite skämteckningar och en och annan text ibland. Men framförallt då serier. Och då är det ju kanske... ofta är ju de amatörerna också fans av serier. Det är ju ovanligt.
Så är det ju. Alltså någonting som har hänt med serierna i Sverige är ju att... alltså serier har nog lite, om man tar liksom bara folk i allmänhet, så har nog serier lite grann försvunnit från många människors rader. Att de flesta tidningar har väl ingen seriesida längre, och går man till en vanlig mataffär så finns det nästan inga serietidningar.
Mm.
Men går man då till den här seriefestivalen, så, alltså det är en rätt stor festival, väldigt välbesökt. Men så att säga gränsen mellan, om man ser skapare och publik, är ju ganska flytande där.
Mm.
Och det stämmer också verkligen som du säger att det produceras häpnadsväckande mycket nya seriefanzines. För jag minns inte riktigt hur länge sedan det här är nu, men det är väl en, jag skulle tro att det kanske 6-7 år sedan, så var jag med i en jury. Jag var med i den där juryn, tror jag, 2 eller 3 år, som delade ut ett pris just på Stockholms seriefestival.
För bästa seriefanzine.
Ja, och då, alltså det var ju sådana mängder tidningar, så det fanns ju ingen möjlighet för en person att läsa alla.
Och det var det som hade kommit ut det året då?
Ja, precis.
Och hur många tidningar var det då, skulle du säga?
Alltså det rörde sig om hundratals tidningar. Jag tror att det var definitivt mer än 200 under ett år.
Så det men då är det ju en rätt levande kultur, även liksom på papper. Det är bara på papper, för mycket serier har väl flyttat in på internet, att folk lägger upp det på... Ja, vissa publicerar på Instagram, vissa på kanske bloggar och andra liksom, men liksom att det nästan kommer ett pappersseriefanzine om dagen i Sverige. Ja. Då är det fortfarande en ytterst levande kultur.
Jo. Nej, men alltså det finns ju, alltså det är ändå något speciellt med en bok eller en tidning på papper, och den blir kvar på ett annat sätt, för att jag Jag läser ju inte speciellt mycket serier på nätet. Däremot så följer jag ju en väldig massa tecknare på Instagram just. Och där, den har ju en begränsning då på 10 bilder Instagram. Mm. Men man kan ju berätta en hyfsat bra sekvens på de där 10 bilderna.
Ja, det är nästan som 2 seriesidor.
Ja.
Alltså en seriesida är ofta 6 rutor.
Ja.
Men, jag tycker också det finns en, alltså jag vet inte om det är för att jag har vuxit upp med liksom att läsa serier på papper, men det är det jag föredrar.
Ja.
Men sen har jag också böcker, och serier har ju den fördelen att man behöver ingen extern spelare. Ifall man har sparat alla sina gamla DVD-er eller VHS och sånt, så är det ju ofta att man kanske inte har en fungerande DVD-spelare eller VHS-spelare uppmonterad i vardagsrummet. Men med böcker och serier kan man alltid ta upp det och direkt liksom konsumera det. Så det finns något kul med det, tycker jag.
Ja, det gör det absolut. Och alltså, även ur så här rent praktisk synvinkel, att det är väldigt sällan man så att säga går tillbaka i någons Instagramflöde och om man liksom vill friska upp minnet eller läsa en hel serie. Medan däremot har du den i bokhyllan, så är det mycket lättare. Liksom. Den finns där. Alltså den blir permanent på ett helt annat sätt.
Mm. Men tillbaks till din start inom seriefanzinvärlden. Jag började med seriefanzin 95, tror jag. Det var nog 1995 som jag gav ut mitt första seriefanzin, och strax där innan, kanske 94, upptäckte världen.
Ja.
Men du, Kalle, för amatörserietidning, jag har hört förkortningen AMSET.
Okej.
Något ni använder?
Nej, vi sa nog amatörserier.
Det är något gammalt ord. Det har inte du stött på ens?
Nej, det har jag inte gjort. Utan jag känner igen alltså fanzines. Jag har hört folk prata om artzines och proscines och sådär. Men aldrig...
Inte
AMSET. Nej, AMSET var nytt för mig.
Okay. Jag tror jag hört från David Liljemark.
Ja, okej.
Okay. Han var ju också stor. Kanske den mest dominerande seriefanzinutgivaren och tecknaren ett tag.
Ja, det var väl han och Johan Wandlo en period som verkligen sprutade ur sig fanzines.
Men vilka var fanns när du började?
Det som så att säga fick mig att börja, det var en tidning som hette Facett.
Ett seriefanzin.
Ja, ett seriefanzin. Utgivaren hette Anders Bäckström och bodde i Haparanda på den tiden.
Okej, det är ingen som är jättekänd för mig.
Nej, men alltså på den tiden så var det var liksom det... Alltså nu ska jag säga också att när jag började teckna fanzines, det var ju verkligen inte så att det kom 400 om året, utan det fanns ett väldigt litet antal. Och när jag skickade in min serie så var nog Facett det enda...
Hur fick du tag på Facett?
Det var... Jag flyttade, alltså när jag skulle börja gymnasiet så flyttade min familj till Jönköping. Alltså vi hade bott i Rotebro, en förort till Stockholm tidigare. Båda mina föräldrar jobbade på Lantbruksstyrelsen, ett statligt verk. Och det här var ju på den tiden när Sverige styrdes mer eller mindre av Centerpartiet. Och de ville decentralisera sig, de flyttade ut en massa...
Var det Ola Ullstens tid?
Nej, det här är Torbjörn Fälldin.
Okay.
Så då flyttade de mina föräldrars arbetsplats... Lantbruksstyrelsen, det låg i Solna om jag minns rätt, och så flyttade de det till Jönköping, och då flyttade vi dit, och då var det helt enkelt så att när jag började gymnasiet där så var det en klasskompis som tecknade serier och som hade fått en serie, för att när han förstod att jag också var intresserad av att teckna så visade han det här, kolla jag har med en serie i den här tidningen, och jag tyckte,
vem var det som gick i din klass då?
Peter Blad hade det. Jag tog med mitt första egna fanzines, han är ju med i redaktionen.
Okej, okay. Så ni var bara liksom klasskompisar då?
Ja, det stämmer.
Och hur gamla var ni?
Alltså det här, du ser han står längst ner till vänster där tror jag.
Okej, okay. Nu ser jag, ni har tecknat hela redaktionen
ja.
Här.
Och det är han som har tecknat omslaget också på det här första.
Ja, men det ser ju bra ut. men det var ju säkert vanligare kanske på den tiden att vanligt folk tecknade och var intresserade av serier. Eller nej, det kanske är lika vanligt idag, jag vet inte.
Men där är jag lite osäker faktiskt.
För du tecknade också serier då när du började
Jag hade aldrig, det hade nog inte riktigt fallit mig in att man kunde få serier publicerade. Men jag hade, alltså även när vi bodde i Rotebro så hade jag tecknat serier och jag gick... På mellanstadiet så gick jag i samma skola, alltså inte i samma klass, men i parallellklass med David Nessle som jag fortfarande är rätt aktiv serietecknare.
Mm, mm.
Och han tecknade på den tiden och vi hade en tredje kompis.
Ni gick i samma skola? Alltså.
Vi gick i samma skola, en ganska liten skola. Det fanns två mellan... Det här var när jag gick i fyran, femman. Som vi, de flyttade till Sala sen, tror jag.
Mm.
Men då, alltså för det förekom ju, alltså på skolan då, det var ju så att man gjorde ibland liksom egna tidningar. Alltså så här, det var ju sådana gamla blåstensilapparater fanns på skolor.
Just det fanns på min lågstadieskola också.
Ja.
Men det användes, då hade kopiatorn, alltså Xerox eller fotostatkopiatorn kommit in i bilden.
Okay,
så att det användes lite, sådana spritblå kopier, men det var inte så vanligt längre.
Nej. Men på den här skolan då, där vi gick, då gjordes det ju... Så att jag tror inte vi tecknade några serier då direkt. Men det var ändå så att ibland så gjorde man som något så här klassprojekt.
Ja,
eller så, en skoltidning. Och vi ritade så att säga då båda i den här tidningen.
Och, David Nessle är känd från Snätänkt och Moralgranskaren.
Ja, det är väl, och han har också en superhjälte som heter Den maskerade proggaren.
Ja.
Som jag tror ganska mycket handlar om hans pappa och deras kompisar. För att, så att säga, alltså mina föräldrar, de var liksom vanliga tjänstemän. Men Davids pappa var ju någon sorts konstnär. Alltså jag är lite osäker om han var... Jag minns faktiskt inte riktigt om han var reklamare. Eller, höll definitivt på med något konstnärligt i alla fall. Det var liksom första gången som jag hörde talas om att man liksom kunde få... Att man kunde ha det som jobb. Alltså.
Men han var en av de liksom mest kända Galago-tecknarna också. När jag började läsa Galago då, någon gång på 90-talet, så liksom var David Nessle. Och jag upptäckte Galago kanske genom serietidningen Python då, där Joakim Lindengren tecknade. Och han tecknade en del i Galago också ibland, tror jag. Eller?
Ja. Jo, alltså Joakim... Alltså Lindgren och Nessle gjorde ju serier tillsammans. Alltså de hade ju en som hette... Nu ska vi säga John Holmes och Sherlock Watson, just det.
Men gick den i Python?
Den gick nog i Mega Python, tror jag.
Ja, mm.
Men hur som helst, när jag började gymnasiet då... Alltså vi bodde i Jönköping, men jag gick på gymnasiet i Huskvarna. Och då så fanns det helt enkelt den här killen i klassen som höll på... Och tecknade serier. Jag kan säga vår stora grej under gymnasietiden, det var att vi gjorde en animerad film tillsammans.
Mm-hmm.
Vi gjorde alltså fem minuter lång, och det här är alltså
tecknat på papper då?
Ja, alltså till och med på celler. Alltså,
okej, okay, ja. det klassiska proffssättet.
Ja, och det här tog ju en oerhörd tid. Alltså,
ni målade på celler då?
Ja, liksom. Ja.
Okay, alltså, måste specialbeställt animationsceller från någon ställe då?
Det här fanns ju i skolan därför att... Mm-hmm. Alltså återigen, det här är ju rätt länge sedan, så att det fanns...
Det var då runt 77 eller någonting?
Det här är 70. Ja, det här är 77 tror jag, som vi börjar på den här filmen. Och då, alltså på skolan, det fanns något som kallas för overhead-projektorer där man hade, alltså, ja, så att vi använde de här genomskinliga overhead, för att det fanns ju liksom ett stort skåp med overhead, sådana här genomskinliga overhead. Och det tänkte vi att det där måste ju vara, för vi hade ju sett på något tv-program eller någonting om hur de liksom gjorde på... Ja, typ,
på pennfilm.
Ja, på pennfilm eller sådär. Så att man så att säga ritade med tusch på ena sidan av det här genomskinliga arket, och så färgla man med täckande färg på baksidan. Och sen så la man det här på en målad bakgrund och så...
Men den här heltäckande färgen kan inte vara helt lätt att få tag på.
Alltså det fanns i skolan. Alltså vi...
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Alltså jag gick liksom en vanlig gymnasielinje, men jag hade liksom som man kunde välja extra, man kunde liksom välja extra av någonting. Och då, i och med att jag var intresserad av att teckna, så hade jag liksom valt så att jag kunde få extra teckning.
Mm.
Och alltså, vi hade ju tror jag också en väldigt tur, därför att vår teckningslärare då på gymnasiet, han, jag undrar om inte han möjligen själv kan ha varit gammal skämtecknare. Alltså han, för att han tyckte verkligen om, kanske inte så mycket serier, men just så här kartonbilder. Alltså lite, så han tyckte det var skitkul att det fanns två elever i den här klassen som gjorde det, och han hjälpte oss.
Det var du och Peter Blad som gjorde den tecknade filmen. Finns så, den bevarad där 5 minuters?
Nej, tyvärr, den har försvunnit i någon flytt.
Det finns ingen kopia. Det är som världens första tecknade långfilm.
Ja, precis. Som de argentinare gjorde. Ja. Men alltså det gick rätt bra för oss. Alltså vi lyckades göra klar den här filmen, och vi fick dessutom pris. Vi skickade den till, det fanns någonting som heter Skolornas filmfestival i Sandviken.
Mm.
Och vi skickade den dit och vi fick pris. Vi vann animerade kategorin, och då var vi med på den här festivalen. Mm. Och den som så att säga vann spelfilmskategorin då var Harald Hamrell, som gör liksom ganska stor regissör, eller stor, men han är väl hyfsat berömd liksom. Alltså han är väl ganska mycket bruksregissör, så att väldigt mycket tv-serier. Mm. Alltså en bra liksom bruks...
Alltså som Rederiet eller något sånt där? Eller vad?
Ja, så jag tror framförallt rätt mycket så här tv-deckare. Alltså jag kan inte, nu kan jag inte exakt sätta fingret på någon.
Jag får googla det i efterhand.
Ja, men man ser honom, alltså kollar man typ på någon Beck-film eller något sånt där, så är det rätt ofta.
Men det fanns en animationskategori.
Var det gjorde det.
Var det mycket konkurrens?
Alltså jag tror inte att konkurrensen... Faktum är att jag är inte ens säker på att vi hade någon medtävlare. Så jag vet inte om det fanns en tvåa i tävlingen. Men vi blev i alla fall liksom kallade till Sandviken.
Grattis i efterskott.
Ja, tack.
44 år senare.
Ja. Men alltså, grejen då med att göra den här filmen, det var att alltså, det är ett sånt helvetiskt arbete. Så att det var så att säga det som fick mig att inse att... För alltså, det är verkligen... Det är mycket jobb att göra serier också, men jämfört med en animerad film så är det ju ingenting. Så jag tänkte, alltså, jag kan liksom inte...
Körde ni 12 bilder per sekund eller var 24 bilder? Eller...
Alltså man tog ju 24, men vi knäppte ju så att säga... Alltså vi höll nog... Alltså om en person gick eller sprang så höll vi... Vi tog nog liksom 2 klick med kameran på samma bild.
Det är ju liksom rätt vanligt att man kör 2-bildsanimation.
Ja.
Medan Disney körde lite liksom smoothare rörelser. Då körde 24, tror jag. Men de flesta, alltså om man säger Kalles klätterträd och sånt, det är 2 bild, tror jag. De flesta klickar 2 gånger på varje bild.
Ja.
Så du börjar med animation innan du tecknade mycket serier då?
Ja, det stämmer. Det var, alltså vi hade nog, alltså jag är lite osäker.
Vad handlade jag tecknade filmen?
Den handlade om ett bankrån. Filmen hette Det stora rånet.
Okay.
Och det handlar om en fånge som, han rymmer från fängelset och rånar en bank. Det är det som jag minns av handlingen.
Okej, ja. Han lyckas.
Ja, han lyckas. Kommer undan.
Det är ingen twist på slutet eller något sånt där.
Nej, jag tror inte det. Utan det var så en amoralisk historia. Och sen, alltså jag vet inte, min så här första egna fanzines där.
Nu bläddrar du i...
Första numret av Banzai, som var vårt eget fanzine. Den handlade om en flygkapning. Så att jag måste varit intresserad av att skildra brottslighet.
Ja, krim. Ja, men det är krim, rätt vanligt. Ja. Det var väl tonåring?
Ja, jag var 17-18 när jag gjorde det där.
Det är inte bara tonåringar som är intresserade av krim i och för sig. Men,
nej.
Ja, vilka serier, för det här tecknastilen, alltså vad var du inspirerad av för serietecknare? Det är svårt att beskriva den här tecknastilen, men det, är ju någon, det känns ju lite som en amerikansk underground
seriestil. Ja, och det var precis, alltså, när jag tecknade den här serien så hade jag precis upptäckt Freak Brothers av Gilbert Shelton, och det, just den här med liksom den här så crosshatchingen att liksom bygga upp gråskala med massor med skrafferingar just det, med massor med små streck, det
som Robert Crumb också använde
sig
av.
Det stämmer.
Det är inte lika modernt idag.
Nej. Alltså nu kan man ju göra det digitalt. Det tar ju en evig tid att sitta och göra det där för hand.
Ja, såna prick, jag vet inte om det kallas skrafferingar också när man sitter och prickskuggar liksom som
alltså den
så Drew Friedman var
ja, alltså konst. Alltså de som började med det här, det var ju folk då som målade, och då kallade man det för pointillism, när de bygger upp bilder med små punkter. Men just den här serien då, Flygkapningen, den är alltså, det är inte bara så att den är i allmänhet inspirerad av Freak Brothers, utan den är inspirerad av en viss speciell serie. De var ju tre stycken Freak Brothers, det var Free William Franklin, Phineas och Fat Freddy. Och då hade jag läst en serie där Fat Freddy... Alltså jag tror faktiskt att det är ett missförstånd att han är hungrig och så går han in i någon... Alltså det är väl så amerikansk delikatessen ungefär, att de säljer liksom kött och korv och sånt. Och så blir det en situation där ägaren tror att han försöker råna butiken. Alltså han får på något sätt tag på en sån här slakt... yxa som, liksom, som man använder för att skiva korv med. Och jag tyckte att det här när Fat Freddy stod med den här stora slaktyxan och den här snubben trodde att han var en råna. Jag tyckte det var så otroligt roligt. Så det var det som fick mig att göra. För att det var...
Men hur fick du tag på amerikanska underground-serier på den tiden?
Det var nog genom postorder tror jag faktiskt. Det fanns ju lite olika ställen. Jag köpte från ett ställe i Danmark som hette Rune Press som hade någon sorts postorder. Men jag tänkte bara skulle visa, det kan ju inte lyssnarna se nu, men det här var ju så att säga min egentligen motivation för att göra serien, att jag ritade den här väldigt tjocka kocken på flygplan som står med den här köttyxan.
Ja, med ett grodperspektiv.
Ja, som man ser den här vilt svällande magen och stor kött. Det var liksom det som jag ville rita, och så byggde jag någon sorts liten historia runt.
Och så säger han, vara kverulanten?
Jo, för det är någon som klagar, tror jag. Det är någon som har klagat på maten på planet.
Ja, men jag tycker jag är ändå lite intresserad av liksom hur information nådde folk i det gamla samhället. Alltså så här, postorder, då måste du ju hittat någon postorderkatalog till att börja med. Eller?
Ja, det stämmer. Alltså, sen ska jag säga att jag kände faktiskt till att det fanns amerikanska underground-serier redan lite tidigare och så. Därför att det fanns här i Stockholm en butik som hette Hörnan som ligger, jag tror att det var på Birialsgatan. För att alltså, jag bodde ju i en förort i Stockholm redan när jag gick på högstadiet. Och då var det ändå så att man började liksom åka in till stan för att jag typ gå på bio. Och i mitt fall då köpa tidningar. Så jag brukade åka in.
Du kom från samma förort som Christer Pettersson.
Exakt. Mm. Och David Nessle. Ja. Så man väljer förebild. Ja. Men en grej. Det första liksom som jag... För då på högstadiet hade jag liksom lärt mig tillräckligt bra engelska. För att jag gillade ju... Alltså som väldigt många så här blivande serietecknare så gillade jag ju Mad. Och läste svenska Mad. Och sen så hade jag sett att det fanns en...
Och den fanns ju i vanliga affärer.
Den fanns liksom, svenska Mad fanns i vanliga affärer. Och då såg jag att det fanns, alltså på centralen, alltså centralstation, så hade du med rätt mycket internationella tidningar, alltså dagstidningar, men även serietidningar. Så att jag brukade åka in ibland bara för att köpa amerikanska Mad.
Okej. Okay.
Mm. Och på något sätt så fick jag då även... reda på att den här butiken Hörnan fanns. Så jag köpte, för då när jag gick på högstadiet, då såg de här
Hörnan sålde underground-serier.
Alltså de sålde lite allt möjligt. Alltså det var Jag kan tänka mig att det var ungefär som Larry's Corner idag. Mm. Så det, för det var, jag tror att det var
och
en amerikan.
Och där kan du ha kommit över en postorderkatalog.
Nej,
kan...
det gjorde jag inte. Och det var heller inte så att jag köpte inte Underground-serier där. För att då var jag så här typ 14-15 och då tyckte jag att de här, alltså, speciellt Crumba, det såg lite läskigt ut. Så det var så att jag bläddrade i det, men jag köpte det inte då.
Det hade jag nog också. Till slut så fick jag... När jag fick välja en serietidning när jag var i London då med mina föräldrar, så valde jag ett Crumb-album som var där, My Troubles with Women. Yeah. Och min pappa bläddrade in och sa, ja, men det är ju nästan en porrtidning det här.
Ja, jo.
Man var inte helt nöjd med mitt val.
Nej.
hur kom du över den här postorder?
Alltså det var nog via... föreningen Seriefrämjandet, för de hade en tidning som hette Tudd och de hade
jag
kallar den för Tudd, men det är ljudeffekterna, så den det fanns ju
Seriefrämjandet är då liksom en organisation för främjandet av tecknade serier, ja, i Sverige, och
precis.
De har en tidning som idag heter Bild och Bubbla.
Ja, och den här föreningen startades 68 tror jag. Hur som helst, alltså i den här tidningen då, Tudd eller Thud, så de skrev ju då så att säga om serier i största allmänhet. Men det som intresserade mig mest, det var ju det här lite så att säga fanzinartade.
Mm.
Och då skrev de om en dansk tidning som var, det var ungefär som en dansk serieguide eller dansk seriechock som hette Kulörte Sidor.
Mm.
Och den var på något sätt... kopplad till, alltså de gav dels ut då sitt fanzine, alltså textfanzine om serier, men hade också postorderförsäljning av serier. Dels av amerikansk underground som man inte riktigt kunde köpa någon annanstans. Och sen så kom det även, alltså i Danmark så kom det ju, för det, alltså på den här tiden då, 70-talet, så det var ju då... De här franska och belgiska serierna var jättestora också. Så att i Sverige så fanns
alltså
det
Tintin och Spirou.
Tintin, Spirou, Asterix, Lucky Luke. Men i Danmark så kom det ut mycket mer. Så att jag började även köpa så här lite mer liksom udda franska och belgiska serier som kom i Danmark, men inte i Sverige. Och så att jag blev liksom en väldigt stadig postorderkund hos den här Rune Press. Så det var definitivt där.
Den som danska faktiskt, serieaffären.
Ja, den här danska, okay, eller postorder. Hade...
Ja.
Och det var helt klart där.
Men du upptäckte det genom en butik i Danmark då, eller?
Nej, utan det var så att säga genom deras, alltså genom den tiden. Jag beställde väl Kulörte Sidor. Det måste bli något ett stått när då de skrev om den i Tudd. Att skicka in liksom pengar till det här postgirot. För det minns att det var mycket så att man liksom gick till det lilla postkontoret i Jönköping och gjorde
fyllde i postgiroblanketter. Fyllde
i postgiroblanketter.
Det gjorde jag också när jag beställde mina första fanzin.
Ja.
Jag kanske var orimligt intresserad av hur du fick tag på underground-serien.
Ja.
Jag vill höra hela Follow the Money-kedjan.
Ja,
men nu har jag nog fått något svar på det.
Okej,
ja. Så då började du gjorde ditt första fanzine, alltså, men när upptäckte du ditt första fanzine?
Det var när jag började gymnasiet, alltså nästan...
Peter Blad hade med sig ett nummer av Facett, det var där vi
ja,
var.
Ja, alltså när han förstod att jag också gillade att teckna och var... Han förstod att jag på något sätt kunde vara sugen på att teckna serier, då tog han med... den här tidningen till skolan. Och det var säkert precis när... Jag kan tänka mig att det var typ första veckan. För det här var ju... Alltså jag var ju så att säga helt ny där. Alltså jag kom från Stockholm. Men även... Alltså i den här gymnasieklassen, det var inte många som kände varandra där. Utan folk liksom kom från alla möjliga... De hade liksom gått på lite olika skolor och så hamnade de. Så det var så att man lärde känna... Alltså hela klassen var liksom folk, man lärde känna dem då. Så då liksom försökte man ju få koll på vem som hade liknande intressen. Så att det som jag var intresserad av, jag spelade fortfarande fotboll på den tiden. Så att jag ville dels så att säga, ha tag på någon som spelade fotboll som jag kunde hitta ett lag jag kunde vara med i. Ja. Och sen jag hade ju inte liksom räknat med att jag skulle hitta någon som gillade serier. Det var ju så att säga en bonus. Men det blev liksom mina två kompisar då. Alltså Björn som var med i IFK Huskvarna, och då kunde jag komma med där och spela fotboll. Mm. Och sen Peter som tecknade. Det blev liksom okay. mina kompisar på gymnasiet.
Idag är nog ration tecknade serier intresserade och fotbollsintresserade. Det är nog inte en.
Nej, jag vet att jag är en udda figur som har en aktiv idrottskarriär bakom mig.
Men då började ni, då bestämde ni er för era egna fanzin, du och Peter?
Nej, det tog ett tag. Utan det började med att jag också skickade, så vi skickade så att säga båda då serier till Facett.
Mm.
Men den kom ju ganska sällan.
Var gavs den ut någonstans? Eller vem
alltså
var det som...
Han som gav ut den hette Anders Bäckström, och han bodde i Haparanda. Alltså långt norrut. Men han gjorde inte det här speciellt ofta. Utan jag tror att det kom kanske... Alltså att han fick ut kanske två nummer om året eller någonting. Och vi ville ju liksom teckna mer än så.
Mm.
Så då, och sen då när vi hade så att säga läst några nummer av Facett, så tänkte jag, men hur svårt... Kan det här, alltså det är liksom det som är så tilltalande med den här fanzinkulturen.
Det är ofta liksom vikta A4-sidor med två häftklamrar i ryggen. Ungefär på samma sätt som liksom serietidningar ser ut, fast lite annan papperskvalitet och lite annat format.
Precis. För grejen var ju att...
Ofta svartvitt i början.
Ja.
Nu är färgkopiatorer och färgtryck lite billigare. Så att, men i början var det väl liksom... Okej, vissa kanske hade tvåfärgstryck på omslaget, men det var ju ovanligt.
Ja. Men för, alltså, de serier då som jag läste, alltså, när jag läste en amerikansk Mad, alltså tittat på den här Mort Racker som tecknade filmparodin, eller om jag läste Asterix, alltså jag gillade ju dem, men när jag tittade på de bilderna så tänkte jag, men jag kommer aldrig, så här bra kommer jag aldrig kunna teckna.
Nej.
Däremot... När jag så att säga, köpte en underground-tidning eller ännu mer då, när jag fick ett svenskt fanzine, men det här kan ju jag också göra. Det blev liksom impulsen.
Det är inspirerande ibland när det ligger liksom, man tänker, det här kan jag göra.
Ja, precis.
Det är inom, ibland kanske också så här, det här kan jag göra bättre.
Ja.
Och sen kanske man inser att jag kunde inte göra det bättre nu direkt i alla fall. Jag kanske behöva några års övning.
Ja, men man kan göra det så att säga bra nog för att bli publicerad. Och det är ju...
Och du blev publicerad i Facett med den första scenen du skickade in? Eller?
Ja, det blev jag faktiskt. Mm. Det kan till och med vara så att jag hade fått någon teckning publicerad i serieguide innan Facett. Men den första serien var helt klart i Facett.
Mm. Och det var 77 då?
Ja, alltså jag tecknade det definitivt 77. Mm. Det kan möjligen ha kommit i tryck i och med att han kom så sällan. Så jag är osäker på om tidningen faktiskt kom 77 eller 78.
Men var du med i den första generationens seriefanzinister då?
Nej, det var jag inte. Och det är därför jag har tagit med den här tidningen. Och det här är inte det allra första svenska fanzinet.
Du ger mig ett nummer av tidningen Urhunden.
Ja,
som här... idag kanske mest är känd för att det är det största seriepriset.
Ja,
eller det mest kända seriepriset i alla fall. Och det som då seriefrämjande delar ut.
Ja, det stämmer. Och det kommer ju då från... tecknar en OAS-figur ur hunden, Oskar Andersson. Du tycker ju om att sprida myter om hur han tog livet av sig.
Jag har liksom mythbustat mig själv lite genom att googla hur OA begick självmord.
Ja.
Jag har ju sagt någon gång att han klättrade upp i ett träd, svepte en flaska gift, hade en snara runt halsen, sköt sig själv i huvudet och trillade ner och hängde sig. Men det var inte riktigt sant.
Nej.
Vad var det han gjorde? Han gick ut i skogen och sköt sig själv och drack en flaska gift? Eller?
Jag tror faktiskt att det var så att han... Alltså, nu hoppas jag att jag inte också sprider en myt, men jag är rätt säker på att han så att säga skar sig i handleden. Jag tror att han la sig i ett badkar och skar sig i handleden. Och han möjligen... Och jag undrar om han inte så att säga, tog gift och så att säga skar upp
pulsådern. Okej, så han sköt
sig inte. Nej, jag är ganska säker. Men som sagt, vi kan ju ha det här som en sorts följetong om det kommer tillbaka
olika
fler.
Olika myter.
Alltså, vi kan göra det här som, vad heter den där Making a Murderer på HBO? Att man vet liksom hur, kan ju en lång så här reality-serie om hur det gick till. När,
det kommer fram nya fakta om OAS självmord.
Ja. Men så att säga, det här är då, för att jag ser det som att jag ingår i en andra våg av fanzinutgivare i Sverige. Och det här, jag tog med den här för urhunden, för det är det äldsta fanzinet som jag faktiskt äger. Ja. Det är från 74.
Och vilka ligger bakom det?
Det är Magnus Knutsson och Ulf Jansson, kan jag säga säkert. Därför att det är Ulf Jansson som har gjort omslaget. Och den
och
serien...
innan de slår igenom som mer mainstream-serietecknare?
Ja,
de
det stämmer.
De har gjort
ja,
och
till
mycket
exempel.
Annat.
Ja. Jo, de började...
Som liksom alltid fanns när jag liksom gick i skolan och skolbiblioteken ja. och liksom vanliga biblioteket, så var det mycket album av då, Knutsson och Jansson.
Ja, det stämmer. Det finns också en stor samlingsbok som Galago gett ut med alla Ratte-album samlade. Jo, men de var så att säga precis som vi. Att de började med att teckna fanzines, alltså innan de blev publicerade.
Det ser väldigt proffsigt ut i det här.
Alltså Ulf var jätteproffsig redan.
Det
är tecknaren var väldigt proffsig redan från början. Och alltså faktiskt även då som ser mycket mer amatörmässigt ut, den här serien, den är då gjord av Janne Lundström som sen blev serieförfattare och barnboksförfattare.
Så ja, han har jobbat mycket för Fantomen, va?
Ja, han var redaktör för Agent X9, han skrev manus till Fantomen, han har skrivit en massa ungdomsböcker. Men här är serier som han har täckt. Men det här är ju mer som man tänker sig fanzine-serier.
Ja, det är väldigt amatörmässigt.
Ja, det är väl...
Men okej, okay, så att du var liksom lite generation två.
Ja.
Och sen generationen efter dig skulle nog säga liksom är... Var David Liljemark, Johan Wanlo, Ulf Johansson och kanske... Ja, men, för jag kände att jag kom i liksom vågen efter dem. Mm. Jag kanske hakade i lite den vågen, men jag upptäckte fanzin. Ja, men genom då mitt seriesamlande så upptäckte jag Python.
Ja.
Och den fick en spin-off-tidning som heter Megapython. Och i Megapython så hade de en annonssida... För fanzin.
Ja.
Och jag hade ingen aning om vad ett fanzin var då.
Mm.
Alltså när de... Jag hade ju läst David Liljemarks serier då i Python och sådär. Och tyckte och gillat dem jättemycket. Ja. Det var liksom en av mina favoriter. Och sen så stod det så här, men... Det var en annons då där det stod så här... Splitter i örat, fitso... Den hemske latrintunna. Ringer inga klockor. Jävlar vad du har missat. De här tidningarna kan du beställa för 5 kronor styck. Och jag blev nästan yr när jag bara läste det. Det var så här, för dels så tänkte jag att det var liksom serietidningar som Python. Alltså sådana här liksom med glansiga färgomslag. finns det sådana här tidningar liksom som jag aldrig hört talas om? Och vilka roliga namn de har. Den hemske latrintunna.
Det låter ju lockande. Det var man vill läsa det.
Och det var rätt billigt liksom. Ja, så det kostade så här 5 kronor styck ofta liksom de här. Så jag beställde ett gäng sådana tidningar. Och jag liksom när jag fick... Det var då också att man fick... jag hade liksom inget postgirokonto.
Nej.
Men min pappa hade det. Så jag liksom via honom så kunde jag beställa dem först. Och sen skaffade jag ett eget PG då.
Ja.
Som man kunde beställa fanzin. Mm. Fyller man i en blankett.
Ja.
Och så skickade då... Jag vet inte om det var David Liljemark eller Ulf Johansson var också... De samarbetade mycket då. Båda var från Skåre, tror jag.
Mm. Värmland någonstans, va?
Utanför Karlstad.
Ja.
Jag vet inte om Ulf Johansson också bodde i Skåre eller om han bara var en Karlstad-kille. Men då liksom beställde jag en massa sådana tidningar och fick hem dem. Och var kanske lite så här, okej, jag var lite besviken att det inte var det här proffsiga utförandet. Att det inte såg ut som Python eller... liksom Bamse. Men jag tyckte ändå det var ju bra och roliga serier liksom. Och ibland var de kunde de vara ännu liksom konstigare eller grövre eller vulgärare eller tramsigare eller sjukare än det som publicerades ovan jord.
Ja, det stämmer. Så. Alltså sen var väl alltså Megapyton hade väl ganska få spärrar när det gällde liksom att vara grov och tramsig, som jag minns den.
Men det fanns ju ännu färre spärrar i de här.
Ja, det stämmer. Alltså, det är ju en av de stora fördelarna. Det finns inga spärrar alls. Utan alltså, det är verkligen det som är det roliga med att man bestämmer själv precis allting. Men sen alltså, jag åkte bara så här, fylla i att det du beskriver nu, det är ju någonting som verkligen många har varit med om. Att, alltså den här första generationen amerikanska undergroundtecknare. Som alltså Crumb eller Gilbert Shelton, det gick så att säga till precis så när de började teckna. Alltså för dem så fanns det först då amerikanska Mad, men ännu mer än... Alltså redaktören för det amerikanska Mad hette Harvey Kurtzman, och han gick sen vidare och startade en ting som hette Help, och den kom också på svenska som Hjälp.
Mm.
Och i Help så gjorde han precis samma sak som... Alltså, för det finns en liksom tradition att ha, just så lite mer liksom udda humortidningar har... tror jag alltid velat ha den här relationen med läsarna, att man uppmuntrar läsarna att skicka in sina egna grejer.
Mm.
Så att både Crumb och Shelton började med att så att säga skicka in grejer till liksom läsarsidorna i Kurtzmans Help och fick liksom kontakt med någonstans läsekrets på det sättet, och även då kontakt med... För det var ju också en sak som hände när man började ut fanzines, att man fick ju så att säga kontakt med folk. Alltså det här är ju före internet.
Mm.
Men man fick liksom någon sorts, via liksom att man skickade post till varandra och så där, så fick man ju kontakt med folk över hela Sverige. Så jag fick min första kontakt var då Anders Bäckström i Haparanda.
Mm.
Men jag fick ju även kontakt, det var någon snubbe i Linköping det var han som tryckte, en kille som heter Lasse Törngren köpte en tryckpress. Det var liksom väldigt driftigt för en tonåring.
Hur stor var en tryckpress på den tiden?
Den var ju skitstor. Du måste ha sett en gammal reprokamera någon gång.
Jag vet faktiskt inte.
Alltså bara den är som ett helt rum, och en tryckpress är ju större.
Okay,
men han och hans bror köpte en tryckpress och liksom började göra grejer. Så länge så tryckte de väldigt många seriefanzines.
Mm. Ja, nej, men för det var ju så sen när jag väl fick den här första laddningen av fanzine. Jag tror det var Ulf Johansson jag beställde först från. Och sen liksom från David Liljemark. Mm. Men i de tidningarna så publicerades också annonser för andra serietidningar. Och, eller sådana här fanzine då.
Ja.
Och så började jag beställa dem. Och sen så vid något tillfälle, jag vet inte om det var före eller efter, så upptäckte jag då... amatörseriespalten i Bild och Bubbla.
Japp, och jag har till och med tagit med den allra första avigserier.
Aha. Vem var det som skrev den då?
Göran Ribe heter han.
Han var väl liksom var han ordförande för seriefrämjandet?
Nej, det var han inte, men han var redaktör för Bild och Bubbla som tidningen då hette. Och han blev senare redaktör för tidningen Epics, och alltså numera så är han pensionär sedan några år. Men för alltså det var ju också en grej som hände.
Och där var det liksom den amatörseriespalten eller avigserierspalten.
Ja,
där var det liksom de recenserade fanzine, seriefanzine, och sen så stod det beställningsuppgifter.
Precis.
Så skicka till det här postgirot och beställnumret.
Ja.
Och då började jag göra det där också.
Ja.
Och det var där jag tänkte också, här har jag min stora chans. För jag fick ju den ganska snabbt och själv dels medverka i fanzine och ge ut egna fanzine. Tänkte, här har man liksom chansen att nå ut på något sätt. Även om jag kommer inte ihåg när jag väl, jag gjorde det första fanzinet jag gjorde med mina kollegor då och kompisar, Kalle Törn och Viktor Arve, Dagens Nyheter som vi så skämtsamt kallade tidningen. Då fick vi in den dit, och det var ju såhär, ja men dels man, det liksom Bild och Bubbla, jag vet inte hur många nummer den kom med.
Jag tror att den kom med
fyra nummer per år.
Alltså en period, ett tag kom den med sex nummer, men den normala var fyra nummer. Så det var ju säkert så att inte... Alltså alla som skickade in tidningar fick de ju säkert inte recenserade.
Nej.
Men jag tror ändå att den här spalten som Göran skrev i många år, att jag tror att den hade en väldig betydelse för framväxten av en fanzinkultur i Sverige. För att alltså Göran... Han är en väldigt bra skribent, och jag tyckte att han hade en väldigt liksom alltså han kunde liksom se, det är någonting han skriver om i den här första spalten, att här liksom talar han om varför har vi den här spalten och sådär. Och då säger han ju också att nu, jag inser att de här tidningarna, det kommer liksom inte falla alla på läppen, och man måste ha en så här lite speciell inställning för att läsa dem. Alltså framförallt så måste man ofta vara mer intresserad av innehållet än av utförandet. Därför att det är ju då folk som gör sina liksom första stapplande steg. Mm. De gör. Men jag tyckte alltså Göran hade verkligen en förmåga liksom att se det som var bra i grejer. Alltså han kunde liksom upptäcka väldigt tidigt när det fanns någonting.
Och ett tag när jag började läsa fanzin, då var det Ingmar Bengtsson som
han tog väl över den där spalten.
Men jag tror att... jag kommer inte ihåg vem, om det var Ingmar Bengtsson eller om Johannes Nilsson hade tagit över den spalten när jag skickade in mitt första fanzin. Men det var ju sån lång väntetid då, för det var så... De kan komma med 4 nummer per år och det var liksom någon redaktionell kris på Bild och Bubbla just då. Så att
du har
liksom
jag skulle säga inte just... Bild och Bubbla har haft en konstant redaktionell kris.
Sen 70-talet eller 60-talet de kom. Nej, men... Så då kommer jag ihåg att jag sa till min mamma, men jag ska nog lägga pengar nu på att liksom trycka upp ett nummer. Vi tryckte kanske 100 ex av vår första tidning. Liksom, och hon sa, varför ska ni göra det? Och så sa, men man kan skicka in den till den här tidningen och få den recensera. Så, okej, då fattade hon ändå poängen.
Ja.
Och sen så var det så här, ja, men vi tryckte upp det, liksom sålde till lite kompisar och folk i skolan och så här kanske. Och sen skickade in den dit och sen så väntar man då liksom det... Det tog ju månader och den var månader försenad. Jag tror jag väntat halvår till slut liksom. Och sen kom det ett nummer och sa okej, men det var inte med det här nu. Det kommer förmodligen i nästa. Det här
ja, så dröjer det ett halvår till.
Ja, ett halvår till. Och sen kom det där så var det liksom en 4-raders recension. Det fick helt okej. Våra första fanzin fick rätt bra recensioner. Ja. Johannes Nilsson har i efterhand sagt att han sågade våra fanzin, men det stod något sånt där Simon och hans anhang är den nya generationen som vi har väntat på.
Okay.
Så det var, jag sparade ju den recensionen och det var ju ändå liksom positivt.
Jo.
Och det liksom resulterade i kanske... Jag ska gissa på en 5-6 beställningar.
Okay.
Så jag sa det liksom en 5-6 via det. Men det var också så man kom i kontakt med andra.
Ja.
Jag tror Henrik Bromander då var en av dem som beställde fanzinen genom.
Ja.
Och han var också serietecknare. Och liksom när man beställde ett fanzin, och då skrev man ofta liksom ett följebrev.
Ja,
och när man liksom... Och sen så kunde man skriva insändare till det. Då skrev man liksom ofta ganska personliga texter.
Ja, ja.
Så då blev man ofta kompisar med de andra tecknarna och de som skickade in brev och liksom lärde känna dem. Och vi började liksom brevväxla. Och jag kontaktade David Liljemark då och frågade var han hade tryckt upp sina fanzin. Och skickade också. Han bodde i Lund då, så jag kunde väl till och med... gå dit och lägga dig i brevlådan och slippa portot.
Oh, ja. Okay.
Så jag kände inte honom då.
Nej.
Men sen hörde han av sig och tyckte att det är bra grejer. Och så liksom lärde vi känna varandra också.
Ja, nej, för det här var ju också en stor grej med att göra fanzines. Alltså dels liksom att få sina serier i tryck och att någon läste dem. Men det är precis som du säger, det var ju också verkligen ett sätt att lära känna. Man lärde känna andra människor.
Mm.
Så att för oss, liksom, om man tar det liksom i min fanzinsväng, då var det ju så att vi var ju då några stycken. Det var alltså min bror Lasse, Peter Blad och jag som gav ut det här första numret av Banzai.
Och en Banzai, av de... vad är det för något?
Alltså det är det här japanska stridsropet.
Okej, var kommer det ifrån?
Jag tror bara att vi tyckte att det lät kul.
Men
att...
var fick ni det ifrån? Alltså är det någon film? Eller? Jag känner också igen det. Alltså jag kan väl läsa det i någon serietidning. Någon som skriker.
Alltså jag tror att vi fick det från sådana här, alltså här... Det fanns liksom häften med krigs... Alltså serier från andra världskriget. Och då brukar det vara... Alltså amerikanerna, de ska ju liksom besegra kriget i Stilla havet. Då, så finns de här liksom japanska soldaterna. Jag får med att de... ropade Banzai och sen klevde fram någon liksom rätt hårrådig typ med fyrkantig haka och liksom sköt ner de här typerna.
Okej.
Okay. Vi tyckte nog bara att det lät roligt. Plus att det såg lite kul. Alltså man kunde göra det med det här lite Japan-inspirerade. Det hade nog också någonting med hur man kunde liksom skriva, göra loggan. Att det såg lite
så
kul.
Japan-inspirerat typsnitt.
Ja. Men alltså en av de första sakerna som hände, det var, eller den första person som vi fick kontakt med då när vi hade gjort vår första egna fanzin, det var Gunnar Kranz, för han hade han bodde i, hoppas jag ser rätt nu, jag tror att det var Landskrona.
Han har flyttat runt lite, Simrishamn kanske.
Ja, jag tror att det då var, men det som hände var i alla fall att han någon sommar då, för att alltså, när vi började med det här, då var det så att jag, det var lite grann så att jag var på väg att sluta gymnasiet. Min bror Lasse, han är 2 år yngre, så han bodde fortfarande i, och jag bodde nog också i Jönköping, men var kanske precis på väg att flytta. Men i alla fall någon sommar när jag ändå var där, så cyklade Gunnar från Skåne. Jag tror att han cyklade från Kristianstad till Jönköping för. Och, alltså han hade läst vår tidning och han cyklade hela vägen. Mm. Och alltså
det här, men alltså, han har berättat om det själv i serier. Och kanske, han har gett ut olika böcker. Ja. Där han är ju en av de pionjärerna om svenska självbiografiska serier.
Ja, ja.
Men att han inte blev publicerad först när han bara skickade in det. Men sen när han cyklade och liksom ni fick ett ansikte på honom, då blev han publicerad.
Fast alltså, det var nog inte så mycket ansiktet som bara... Alltså, fan, om, liksom, om någon... Alltså är han beredd att cykla? Alltså då måste han... Alltså det här, ja, det här går inte att säga nej till. Men då blev... Alltså vi blev då liksom något... Som ett gäng då, för att...
Du, Gunnar Krantz.
Och Lasse.
Din bror.
Ja, men bror. Alltså då blev det liksom vi som gjorde Banzai. Vi fortsatte, jag tror vi gav ut 5 eller 6 nummer av tidningen. Kanske 2 om året eller något sånt där. Men vi fick ju liksom även kontakt med andra. Så att det som hände, för att alltså, ingen av oss bodde ju i Stockholm då. Alltså Lasse och jag bodde i Jönköping. Jag började så småningom plugga i Lund och flyttade dit. Jag pluggade bara 3 terminer där. Men så småningom så hamnade vi allihop i Stockholm. Jag tror att jag var den som flyttade... Alltså jag kom till Stockholm genom att jag gjorde vapenfri tjänst. Jag blev placerad på Sida i Stockholm. Alltså den här liksom bistånds... Mm. Och...
Där vi även brukade käka lunch när du och jag jobbade på Egmont serieförlaget. Eller vi kan inte käka så ofta, men det var många som jobbade som käkade lunch på Sidas personalmatsal, kommer jag ihåg. Jag gjorde det några gånger. Men...
Ja, det ser man inte.
Eller kan väl låg på samma ställe då?
Ja, där vi... de har bidragit till seriekulturen på många sätt.
Så då flyttade du till Stockholm?
Ja, och då hade jag ju på något sätt fått kontakt med... Definitivt med Göran Rib, och jag tror även med Horst Schröder som också då skrev i Bild och Bubbla. De var väl då redaktörer.
Så men varken Rib eller Horst Schröder kom från seriefanzinvärlden eller?
Nej, det gjorde det. Utan de var ju akademiker som hade blivit serieintresserade. Och ja, alltså, när jag då var klar med den här vapenfria tjänsten, då... visste jag inte riktigt vad jag skulle göra, men då hade jag liksom lärt känna dem och då kom jag med i redaktionen för Bild och Bubbla.
Mm.
Och så småningom så flyttade
jag... Fick du betalt då?
Ja, det var faktiskt ett jobb. Okay. Alltså, det var väldigt, väldigt... Vi var då 3 personer som delade på en heltidstjänst och säkert med liksom någon sorts minimilön, men det var... Det är sånt där som folk blir så här äcklade av att höra nu, men alltså det var... Det här är ju då ungefär 1980 och det var... Dels ganska lätt att hitta en bostad i Stockholm och dels ganska billigt. Alltså jag bodde i en andrahandslägenhet i alltså Alviken, närmaste tunnelbanestation. Och det var ett hus som... Det var inte ett rivningskontrakt, men alltså huset skulle renoveras. Så att jag fick så att säga hyra den där lägenheten på
ett... Jag blev mer äcklad om jag hade fått en lägenhet på Mariatorget eller någonting.
Nej. Utan det som hände var att till slut så blev vi liksom tvungna att köpa en lägenhet. Men det var inte så att säga speciellt dyrt.
Nej.
Men alltså det jag tänkte komma till var att det var inga större... Alltså jag levde ju då på 1/3 liksom minimilön heltid. Sen hade jag ju faktiskt börjat...
Det räckte till hyra och mat.
Ja, det räckte. Alltså, sen jag hade faktiskt enstaka illustrationsuppdrag. Att, alltså, tack vare att Jönköping är en sån liten stad. Så att,
det är rätt roligt att du levde på 1/3 lön för liksom en facktidskrift om tecknade serier i Sverige. Att det känns extremt smalt.
Jo. Jag åt mycket.
För idag så är inte det... Är det ju svårt. Alltså, så
att, nej, det skulle ju inte gå.
Nej, men vad med Bild och Bubbla då? Den var ändå finansierad av bidrag, gissar jag på. Det kan inte varit liksom en produkt som gick med vinst för att de sålde den i affärer, väl? Alltså, det är mer för att den hade pressbyrådistribution ett tag.
Alltså, jag kom så att säga med i redaktionen när tidningen faktiskt fanns att köpa i kiosker. Så att jag minns att det första omslaget som jag tecknade till Bild och Bubbla, det såg jag liksom i press. Det var första gången jag såg en bild jag själv gjort i en kiosk.
Mm.
Och då så jag tror att det, alltså tidningen hade ju säkert som den här väl haft i alla år och fortfarande har, alltså man kan ju få, man får ju statligt stöd om man gör kulturtidskrifter. Ja. Mm. Men under den här pressbyråperioden så fanns även ett sorts samarbete med alltså det som då var det stora serieförlaget Semic Press, och de ville ju liksom då, jag antar att deras motiv var att de ville höja statusen på...
Ja. På och då, på den tiden fanns väldigt mycket pengar i tecknade serier.
Ja, det stämmer. Alltså det här är ju de åren...
Jag jobbade på Egmont, det var någon som sa att Kalanka-tidningen, det var i stort sett som att trycka pengar.
Ja, ja. Jo, det stämmer. Det stämmer. Så det fanns... alltså de som liksom gav ut framgångsrika, de som drev framgångsrika serieförlag, alltså det var ju liksom, de tjänade verkligen stora pengar, så det men alltså det, men när man är typ så här 2021, alltså det går ju att leva på väldigt lite pengar, så det gick liksom att leva på verkligen en flisa av kunde man få liksom bara någonting som liksom spillde över från de här liksom, så klarar man sig ganska bra på det. Men alltså det som hände väl, för att vi liksom på något sätt, det här gamla Mansai-gänget, vi samlade så småningom i Stockholm igen, att jag minns inte om Lasse och Gunnar, de flyttade till Stockholm ungefär samtidigt, då de, jag är osäker på om Gunnar faktiskt var medlem i redaktion av Bild och Bubbla, men det var definitivt så att vi liksom träffades. Bild och Bubbla hade då liksom en liten redaktionslokal som låg på Katarina Barngata. Och jag var där en dag i veckan och jobbade. Mm. Och det var ju då att då alltså Gunnar kom ju dit. Det var, man liksom träffades där och pratade serier och sådär. Och det som liksom hände med oss var att det var ju då Horst som var den mest driftiga. Han startade då det här förlaget. Först Medusa som gjorde ett album. Och sen Epix som gav ut serietidningar. Mm. Och vi, alltså Göran, Ribe, Horst Söder, Gunnar Kranz, Lasse och jag. Och så småningom även då Lasse Törngren, han som hade köpt den här tryckpressen och tryckte Mansai. Vi blev liksom en vi var inte anställda då, men vi blev liksom ändå någon sorts informell redaktion.
Vi var seriefandom då liksom.
Ja, och det liksom blev då det här Epix-förlaget. Och då fick vi... Alltså det var ju fortfarande liksom inte mycket pengar på något sätt. Nej. Men det var ändå... Det liksom gick att leva på helt okej alltså.
Hur stor upplaga och hur mycket sålde ni av Mansai, alltså första fanzin?
Den allra första minns jag att vi tryckte 400 exemplar av, som vi faktiskt, det tog många, många år, men vi sålde till slut hela upplagan. Och när vi förstod hur...
Det är ju ganska mycket som ett seriealbum säljer idag, ett genomsnittligt seriealbum.
Ja, alltså jag jobbar ju nu med, alltså kanske inte 400 ex, men alltså de så att säga... För alltså det som jag jobbar med idag, det är då liksom mest... Jag jobbar lite som översättare, jag tecknar.
Men det är säkert många av dem som säljer 400 ex även om upplagan är
större. Ja, alltså typ ett jobb som jag kan få är att översätta en barnbok eller kanske göra formgivningen eller omslag eller någonting. Och det kan absolut vara så att... den inte säljer mer än de här tidningarna som vi gjorde när vi var 18. Nej.
Jag kommer ihåg, jag läste, vi har ju inte ännu nämnt, det finns en bok som heter Svenskt seriefanzinindex från 2001. Och där läser man en del stories. Jag för mig, det var någon tidning, amatörserietidning då, som hette Kall, Anka och Company.
Ja.
Var du inblandad i den?
Nej, jag var inte, jag köpte den naturligtvis.
Men den hade så, de berättade att den alltså sålde jättemånga ex.
Jag får med att han, alltså Ola Ambjörnsson heter han som gjorde den. Jag får med att han brukar säga att de sålde 3000 av den.
Ja, det är jättebra för fanzine som säljer 3000.
Ja.
Alltså på omslaget är rätt skojigt av någon som tar ut en ankstek ur kylskåpet och säger att de har Kall, Anka och Company.
Ja, och den är gjord av Welt Disney.
Welt, ja. Jag tror jag sålde väl ofta kanske 50 ex av mina fanzine när det började ändå få en viss snurr på det.
Ja.
Men kanske 100 som mest.
Mm.
Men då fick man ju kämpa och vänta liksom.
Ja. Jag tror det normala för oss, för att det här med 400, det var så att säga lite att ta i. Men det berodde ju då väldigt mycket på att den här killen vi kände helt enkelt hade den här tryckpressen. Så då fick vi liksom trycket väldigt billigt. Och sen då när vi började, när vi fick lite, liksom lite mer koll på vad som var realistiskt, då var det så att vi brukade trycka 200 exemplar av Banzai. Mm. Och det kunde vi, det tog ja, kanske ett år eller något, så hade vi sålt de där 200 exemplaren.
Och det var offset-tryck då?
Alltså det var väldigt blandat. Banzai 2, som jag skriver faktiskt, Ingvar Bengtsson skriver i förordet, det läste jag innan jag gick hit nu. Ja, det var det första fanzin som Ingmar köpte, var Banzai nummer 2, som han skriver var ett illa kopierat men, en illa kopierad men charmig tidning. Och det här med illa kopierad stämmer, för den var gjord på en riktigt risig kopiator.
Okay. Ja. Så ni utnyttjar inte hans tryckpress alltid? Då,
nej, alltså, han för det var, jag vet inte riktigt vad som hände.
Tog ett helt rum och så fick han bli stopp in.
Ja, om, det var, om han hade liksom slut på trycksvärta den veckan eller någonting. Men sen så, ja, så fick vi så att säga lite bättre koll. Så vi hade
koll
väl
på utbud och efterfrågan.
Ja, exakt. Och sådär. Så vi tryckte ungefär så mycket som vi visste att vi kunde sälja.
Vi måste nog, det här, vi har ju jättemycket kvar att prata om, men vi får nog tacka de ordinarie lyssnarna av Arkivsamtal, och ni som vill följa med på det Patreon-exklusiva avsnittet. Jag och Anton Magnusson, vi åker ut på stand-up-turné i 21 svenska orter med start i maj. Uppvigling och förledande av ungdom heter vår turné. Passa på att boka biljetter nu, för de tar snabbt slut. All info du behöver finns på specialisterna.se. Varje vecka så släpper jag ett bonusavsnitt av den här podden exklusivt för er som donerar en valfri summa per avsnitt på patreon.com/arkivsamtal. patreon.com/arkivsamtal alltså. Det finns redan över 40 exklusiva avsnitt som du får tillgång till, så det är mycket kul för valfri slant. Vill du bara vara schysst och säga tack för åratal av underhållning, så kan du även swisha en slant på 0760-724728. All denna info finns även i avsnittsbeskrivningen. Och glöm inte att följa mig på Instagram och andra sociala medier. Där bjuds det på gratis skämt och mycket annat. Jag antar att du vill hänga kvar.
Ja, vi kan nog prata fanzines en stund till.
Ja, men då tackar jag dig för att du var med i detta ordinarie avsnitt av Arkivsamtal.
Ja, tack själv.
Jag heter Simon Gärdenfors.
Jag heter Johan Andreasson.
Fullbordat samtal.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.